Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Intressant nog så går inte de här pengarna till att köpa till exempel då dynamit från Nobels vapenfabrik, utan han köper en ny kostym på varuhuset pub och han köper ett par skor. Alltså han vill ju se väl, han vill ju se fin ut. Han ska vara presentabel när han ska genomföra den här revolutionen. Det är ett känt och ganska, jag får säga, exotiskt inslag.
Han var ju rätt sjavig tydligen när han kom till Stockholm, så han behövde ju riggas upp lite.
Precis, men det var väl, det sägs ju också att det var någon som föreslog att han även skulle satsa på en ny överrock och kanske till och med kallingar, alltså ny, fräscha upp underkläderna. Men då ska han ha sagt någonting om att jag är faktiskt på väg till Ryssland för att genomföra en revolution, jag ska inte starta en herrekipering.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Hallå där!
Hur är läget?
Det har aldrig varit bättre.
Det gläder mig oerhört, för jag har en fråga till dig. Du ska få lista ut vem som beskrivs i denna dossier.
En klurighet.
Upprättad av konstaplarna Adolfsson och Eneström vid Stockholmspolisens utlänningsavdelning i april 1906. Och här kan man då läsa följande. Han är politisk flykting och till sin politiska åskådning socialdemokrat. Han har agiterat i Moskva för pressfrihet, församlingsfrihet och i övrigt socialistiska åskådningar, samt som förut nämnts i smärre folktidningar skrivit uppsatser av socialistiskt innehåll. Han hade av polisen i Moskva eftersökts och har jämväl gjort undersökning i hans omskrivna bostad, dock utan att finna något. Som han visste sig vara eftersökt, och om han anhölls så skulle han säkert ha skickats till Sibirien, och därför hade han flytt. Åkandes järnväg till Petersburg, genom Finland och Åbo, över till Stockholm. Och här står det också att han kallar sig för Ivan Fedorovich Petrov. Men det var inte hans riktiga namn. Och du ska få en ledtråd till innan du avger ett svar. Det står nämligen också hur han såg ut. Mm. Och man kan läsa att han hade mörkt hagskägg och mustascher samt en något kal gässa. Vem är detta?
Ja, spännande. Det där sistnämnda låter som det kanske skulle vara en någorlunda habil beskrivning av mitt utseende, give and take a little bit. Men det där med, ska vi säga, politisk flykting, politisk agitation i Moskva 1906, det är nog inte så realistiskt. Låt mig nu visa. Vi har att göra med en glödande revolutionär, en blivande diktator. Vi har att göra med Vladimir Lenin.
Ja, spot on. Den som beskrivs är alltså Vladimir Ilyich Ulyanov. Till eftervärlden känd då under sitt alias, nämligen Vladimir Lenin. En av världens mest kända revolutionärer och grundare av den kommunistiska staten Sovjetunionen. Och det många kanske inte känner till är att Lenin faktiskt var i Sverige flera gånger innan han tog makten. Han var här 1906 tydligen, han var här 1907, han var här 1910 och han var här 1917. Detta dramatiska revolutionsår.
Ja, verkligen.
Och anledningen till att han var här 1917, det är ju att den här vistelsen i Sverige då, i Stockholm, det var ju en del av den här smått legendariska tågresan som Lenin företar tillsammans med ett ganska stort följe på nästan 30 personer i april 1917. Och det är just den här fantastiska tågresan som jag tänkte att vi skulle prata om idag.
Spännande.
Men innan vi går in på själva resan i sig så känns det som att vi ändå måste försöka ringa in Lenin lite. Han är väldigt känd, men jag tror framförallt han är känd för folk efter det att han har tagit makten. Men vem var han 1917 när han kommer till Stockholm under den här resan?
Ja, just det. Ja, 1917 så var Lenin 46 år fyllda. Och enligt vad jag har förstått så var han då, vad ska man säga, på det personliga kontot så var han väldigt förtjust i barn. Katter, lite djur och så barn, Sven, intressant nog. Han gillade musik, men det blev för sentimentalt, inte för vackert, inte för mycket pianomusik. För han var rädd för att, vad ska man säga, allt för vacker musik skulle avtrubba hans sinnen och störa hans revolutionära arbete. Så vi har att göra med en ganska fokuserad och seriös person som onekligen är uppfylld av tankar om sin egen storhet. Alltså att han har någon slags högre uppgift och lider av någon slags storhetsvansinne. Det råder inga tvivel om.
Och han är uppenbarligen då väldigt rädd för att uppfattas som en mjukis.
Det är också, absolut. Det vill han verkligen inte vara. Nej, men alltså han föddes då i ett ganska välbärgat hem, som jag har förstått saken. Som så många andra revolutionärer var han inte arbetare själv. Utan han föddes då i ett lärarhem i den lilla staden Simbirsk i det ryska kejsardömet. Han fick namnet Vladimir Ilyich Ulyanov. Men kommer ju som sagt att senare bli känd under det här tecknamnet då, Lenin, som väl betyder mannen från Lena.
Just det, floden Lena.
Precis. Och som sagt, det var ganska fint hem, ett lärarhem var det va? Pappan var någon slags folkskoleinspektör och adlades av tsaren, eller i alla fall av den ryska staten för sina insatser. Och mamman hette Blanke efternamn och hade intressant nog, jag tror en svensk pappa. Jag tror Lenins pappa var morfar, så den här intressanta individen hade faktiskt svenska anor. Det kan förklara att det kanske delvis att det blev så många besök i Sverige, vad vet jag.
Ja, precis. Och det är ju rätt intressant. Här har vi en av världens mest kända revolutionärer som både är svensk delvis och adelsman. Det tycker jag är spännande.
Ja, en kul kombination.
Men som sagt, han kommer ju från ett bildat hem och han har ju själv då väldigt lätt för studier. Han beskrivs ju som väldigt språkbegåvad. Blir ganska tidigt politiskt intresserad, framförallt genom sin bror Alexander som var någon slags föredöme för honom. Förser honom både med ett, så att säga, ett politiskt idégods men också med revolutionära skrifter av olika slag. Den här Alexander var ju själv medlem i en ganska så känd rysk anarkistgrupp som heter Narodnaya Volja. I historieböckerna så heter den här gruppen Folkets Vilja och är mest kända för att de låg bakom mordet, sprängningen av tsar Alexander den andre i Sankt Petersburg 1881. Och det är ju när de försöker mörda även efterträdaren då, Alexander den tredje, som Lenins bror Alexander grips och avrättas för detta. Och jag har faktiskt varit vid hans cell där han satt inspärrad för avrättningen på Trubetskoj, bastionen i Peter Pauls fästningen i Sankt Petersburg.
Mm-hmm, intressant. Och här vill jag då gärna inflika bara att stackars Alexander den andre, han spände ju sig faktiskt ihjäl då med delvis då med svenskproducerad dynamit från Nobels från Nobels fabriker. Så vi har att göra med liksom, vad ska man säga, den mörka förhistorien här till Nobels fredspris lite grann.
Och här har vi ytterligare en svensk koppling då ju.
Ja, 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 verkligen. De är all over the place.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men Lenin avbryter ju sina studier, eller han tvingas ju avbryta sina studier. Han blir ju faktiskt relegerad från universitetet. Han har väl studerat juridik, vill jag minnas, vid Kazanuniversitetet. Men varit lite för politiskt intresserad. Och de här studentorganisationerna brukade ju infiltreras av tsarens hemliga polis, Okranan. Så han helt enkelt tvingas avbryta sina studier och får nu börja studera på egen hand. Och hitta nu någonting som kommer att bli hans livs kärlek, får man väl säga, nämligen marxismen. Och han flyttar ju sen och hamnar då i Sankt Petersburg 1893. Och ja, hans liv kommer allt mer att handla om politik. Han grundar en organisation som heter Kampförbundet för arbetarklassens befrielse 1895. Han är ganska mycket utomlands. Han reser till Schweiz, han reser till Paris, han reser till Berlin. Och här träffar han ryska marxister som har tvingats i landsflykt. Och han får ju själv problem med myndigheterna vid flera tillfällen. Han blir bland annat förvisad till Sibirien vid ett tillfälle. Och det är ju här han träffar sin blivande hustru som kommer bli hans livskamrat Nadezhda Krupskaja.
Just det. Och det är väl här omkring han antar namnet Lenin, va?
Precis, för nu behöver han ett revolutionärt alias.
Just det. Ett sånt ska man ha.
Precis. Och han fortsätter ju sin... Han är ju mycket en kringresande agitator. Han reser runt mycket i Europa. Han ger ut revolutionära tidskrifter. Bland annat en tidskrift som sen blir ganska känd som heter Iskra. Som betyder gnistan på ryska. Som ges ut utomlands och smugglas in i Ryssland faktiskt. Och han, precis som i den här polisrapporten från Stockholm, så står det att han är socialdemokrat. Och det var han ju. Han tillhör ju det ryska socialdemokratiska partiet. Och de splittras ju 1903 i två stycken falanger. Den ena falangen kallas för mensjeviker och den andra falangen för bolsjeviker. Helt enkelt de som var i majoritet. De vann en omröstning som handlade om vem som skulle ha rätt att bli medlem i det socialdemokratiska partiet. Skulle det vara öppet för alla eller skulle vara en organisation för dedicerade revolutionärer, och det sistnämnda förespråkade Lenin, och han ansåg så att hans falang vann, och de tog sig då namnet bolsjevikerna, vi i majoritet.
Det här handlar väl också om att den ena gruppen är revolutionär och den andra då är så klassiskt socialdemokratiskt reformistisk.
Precis, alltså, och det här är ju rätt typiskt för socialdemokratiska partier runt om i Europa att de splittras i de här två grenarna.
Det händer ju nog lite i Sverige lite senare.
Just det, och i Ryssland blir ju det här två separata partier, först 1912, två falanger och sen separata partier. Så 1917 är Lenin alltså bolsjevikledare, kan man väl säga. Och vistas utomlands. Han har bott i Finland ett tag, men han reser kring ganska mycket. Och när det första världskriget bryter ut sommaren 1914 så... Alltså han blir ju alldeles chockad egentligen över att så många socialdemokrater som tidigare talat liksom om den internationella arbetarklassens gemenskap och pacifism helt plötsligt liksom stödjer den här... dras med den här krigsyran den varma sommaren 1914. Men Lenin hamnar så småningom i Schweiz, i Bern, och sen hamnar han i Zürich, och det är där han befinner sig då i februari 1917 när han får ta emot spännande nyheter från Ryssland. Tsaren har abdikerat.
Just det.
Och i korthet, vad det här beror på, det är ju att Ryssland var ju ett land som hade stora problem redan före första världskriget. Man är ekonomiskt efter, man har ett icke-fungerande jordbruk, låg industrialiseringsgrad. När kriget kommer så kommer alla Rysslands problem upp till ytan. Stora krigsförluster, galopperande inflation, matbrist, politisk inkompetens som då leder till en revolutionär stämning i Ryssland med myterier, med strejker, med stora protester. Och det är ju det här som tvingas fram tsarens abdikation. I Ryssland pratar man om februarirevolutionen, det här var ju i mars beroende på vilken kalender man använder.
Ja, det där är förvirrande.
Och det här räknas ju som den första av två revolutioner 1917. Och den här första var ju Lenin inte med i, utan han befinner sig som sagt var i Zürich. Men hur reagerar han när han får veta, oj, tsaren har abdikerat, och hur i herrans namn lyckas han ta sig till Ryssland under brinnande krig.
Ja, 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 det är väldigt intressant, och det är ju det som hela avsnittet handlar om. Men alltså, vi börjar med att alltså, han var ju verkligen den typen som ansåg att han hade en högre uppgift. Alltså, han skulle ju hem och trycka på startknappen. Han ska hem och sätta igång den kommunistiska revolutionen i Ryssland som sen skulle sprida sig som en löpeld över hela världen till en världsrevolution. Så han fick jättebråttom. Det här med att tsaren hade abdikerat, det var ju ett så kallat window of opportunity för honom. Så han kontaktade ju via obskyra kanaler sina då olika anhängare, alltså sitt nätverk i Petrograd, som Sankt Petersburg döptes om till under första världskriget, eftersom då Sankt Petersburg ansågs vara då alldeles för tyskklingande. Och han var ju inte, man kan väl säga mycket om Lenin, men han var ju inte kompromissernas man direkt. Alltså, han förmanade sina kamrater, här är det befogat att använda ordet kamrater, att de inte skulle samarbeta med den nya provisoriska regeringen då, som hade övertagit makten under den här Kerensky heter han, va?
Ja, just det, Alexander Kerensky.
Som var en socialdemokratisk, va, mersevikiskt orienterad socialist.
Nästan åt det liberala hållet.
Ja, precis. Han var advokat, va, ursprungligen.
Ja.
Men det är väl någon slags samlingsregering, va? Det här är
en samlingsregering som skapas av resterna, kan man säga. Den sista ryska duman då, parlamentet.
Just det. Kan det jämföras lite grann med idén Branting? Alltså, så här,
ja, men kanske.
Liberaler och sossar egentligen.
Ja.
Och det betraktar ju då Lenin som en borgerlig kvarleva. Någonting som absolut inte bör få existera i det nya paradisiska samhälle han ska skapa. Han vill att bolsjevikerna ensamma ska ta makten. Och här bör det väl kanske påpekas då att bolsjevikpartiet vid den här tiden är ganska litet och obskyrt. Det är verkligen inte någon majoritet längre. Så, nej, men som sagt, det är ett litet ett möjligheternas fönster här som öppnar sig, men Lenin anar ju att det snabbt kommer att krympa, så han skriver till verket direkt. Men nu kommer vi då till nästa led i din fråga. Hur sjutton gör man när man ska resa genom ett Europa i krig som revolutionär, som är eftersökt av alla?
Ja, det är ju inte alldeles lätt. Alltså, gränserna är ju stängda mellan de olika länderna. Och Lenin befinner sig i Schweiz. För att ta sig hem så måste han på något sätt resa genom Tyskland. Och Tyskland är ju Rysslands fiende under första världskriget. Så det verkar ju nästan på omöjligt, men han känner ju att han måste åka hem och styra upp saker så att inte de här kamraterna som han inte litar på fullt ut i Petrograd börjar samarbeta med den provisoriska regeringen. Och här har jag ju lite tur, därför att tyskarna är ju naturligtvis medvetna om utvecklingen i Ryssland och i Petrograd. Och den tyska underrättelsetjänsten ser ju det här som att här har vi ett lysande tillfälle att så att säga lägga sten på börda eller strö salt i såren. Hur skulle det vara om man förvärrade situationen i Ryssland ytterligare genom att skicka hem en revolutionär till dem? Och den tyska utrikesministern som heter Arthur Zimmermann börjar nu planera. Alltså, man planerar att vi erbjuder Lenin fri lejd med tåg genom Tyskland för att sen resa vidare till Ryssland och då göra revolution. Eller som han skrev, jag citerar, stödja de mest extrema elementen i Ryssland, bolsjevikerna, och påskynda landets sönderfall. Så Lenins resa är ju egentligen en tysk plan för att ytterligare förstärka kaoset i Ryssland.
Mohahaha.
Precis. Och Lenin är ju naturligtvis från början, och det förstår man ju, lite skeptisk till det här tyska alternativet. Alltså, det ser ju inte helt bra ut om man som ryss, förvisso bolsjevik och revolutionär och allt detta, men samarbetar med fienden mitt under brinnande krig. Så här, det här måste ju verkligen ske så diskret som möjligt. Och lösningen blir ju då att han ska resa i en plomberad vagn som då förklaras för alltså främmande maktsterritorium.
Ja, det får jag bara inflika. Jag tror till och med jag läst någonstans att orden att tillåta den här resan, den är underskriven den tyska kejsaren.
Ja, just det.
Det ser inte så bra ut för en, vad kan man säga, revolutionär fanatiker.
Det är inte riktigt så, nej. Så vad händer nu, Andreas? Hur går resan till?
Ja, men alltså, som sagt, han är ju lite skeptisk där i början, den gode Lenin, mannen från Lena. Men alltså, samla ihop ett gäng exilryssar, alltså sitt nätverk där i Zürich. Och de samlas där den 9 april 1917 på järnvägsstationen för att be sig iväg då till Ryssland. Och bland dem så finns då Lenins hustru, som du nämnde tidigare, den här Krupskaya. Men han har också fått med sig en älskarinna, en Inessa Armand, eller Armand. Det var den här specialvagnen som du nämnde då, den här plomberade vagnen som han skulle åka med oss. Som skulle då förklaras för främmande makts territorium. Alltså han skulle inte själv då på något sätt besudlas av samröre med tyska agenter och annat. Och den här vagnen bestod väl av, vad var det då, 3 andra klasskupéer, 5 tredje klasskupéer, 2 toaletter och så då bagageutrymmet. Och Lenin och hans fru tog en av andra klasskupéerna, medan då resten av gänget fick dela på allt det andra.
Och så fanns det ju dessutom 2 tyska vakter med ombord. Så man hade ju delat lite med ett kritstreck vad som var liksom tysk territorium i den här vagnen också. Så det är mycket, mycket sinnrikt alltihop. Och så reser man ju iväg och så kommer man till schweiziska gränsen, och där blir det ju genast problem, för man har ju tagit med sig mat. Den här resan kommer ju ta, ja, man räknar med det kommer ta 6-7 dagar i alla fall att ta sig fram. Men det är krig och det är strängt förbjudet att föra ut mat från Schweiz, så de blir ju i princip av med hela sin matsäck här ju.
Ja, det är ju med kristidspolitiken och ransoneringen.
Just precis. Just det. De har väl lite mat med sig, men alltså det är ganska hungrigt på vägen mot tyska gränsen och på vägen genom Tyskland. Men de försöker ju göra den här resan så dräglig som möjligt. De sjunger revolutionära sånger. Lenin arbetar febrilt. De röker tydligen kopiöst. Lenin rökte ju inte och avskydde tobaksrök. Och han blev heller inte bestörd. Han pratade liksom gång på gång om vikten av kommunistisk disciplin, vilket bland annat innebär att här sover man på ordentliga tider, så man är utvilad när man kommer fram. Men man löser det här rökproblemet på ett ganska sinnrikt sätt. Alltså man förvandlar den ena toaletten faktiskt till rökruta. Eller toaletten till rökruta. Och så kommer man på att det där är ett problem då, därför att det kan ju vara de som är i trängande behov, och så står de där inne och röker. Så man trycker faktiskt upp speciella biljetter så att rökarna får andra klassbiljetter och de vanliga första klassbiljetterna, vilket gör att man har företräde till toaletten om de behöver, och då får rökarna vänta. Det tycker jag är en ganska listig idé.
Men det är också Lenins idé, va?
Ja, det tror jag.
För han är så riktigt så här millimeterdiktator. Och så sitter han där surt i sin kupé och skriver och skriver och skriver, medan de andra sjunger och skrålar och röker. Hur är det? Var han nykterist också? Drack han?
Det vet jag inte. Det vet jag inte.
Jag har bara hört så olika sammanhang att han satt på de där kaféerna i Europa och sörplade hela tiden på samma tekopp.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är väl lite omöjligt, även om det känns lite oryskt, kanske. Eller också är det jag som är fördomsfull. Men jag tycker det är rätt roligt, för de sjunger bland annat Marseljäsen. De sjunger den förvisso på ryska, men det är ju en ganska känd melodi. Och för dem är det nog uppenbarligen så att det här är en sång från franska revolutionen. Det är en revolutionär sång. Men de tänkte ju inte på att den här välkända melodin också är Frankrikes nationalsång. Och väldigt känd för tyskarna, även om man sjunger på ryska.
Ja, just, och när man färdas då genom Tyskland under första världskriget, det kanske inte är världens smartaste och mest diplomatiska drag.
Nej, när man kommer in på stationerna och så hörs det liksom Marseljäsen. Precis, genom fönster. Så jag tror till och med att de här tyska väktarna säger att ni ska vara lite lugna med det där, för det där är Frankrikes nationalsång, och som ni kanske vet så är det krig och vi är inte helt nöjda med fransmännen, så håll er lugna.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men man tar sig i alla fall genom Tyskland, och den 12 april så befinner man sig, har man åkt då från Berlin upp mot Sassnitz på Rügen, och härifrån så kliver man ombord på fartyget Victoria, drottning Victoria, med destination Trelleborg. Och här inleds ju då vad vi skulle kalla för Lenins underbara resa genom Sverige, för att lite lustigt travestera Selma Lagerlöf.
Ja, just det. Nu blir det mysigt.
Nu är det mysigt. Kommer man till Trelleborg, man kommer till Malmö, och här äntligen får man ju äta ordentligt för första gången på resan. Här har de svenska socialdemokraterna slagit på stort. Här finns det mycket, mycket gott. Det är lax och det är rågbröd och rökt kött och skinka, indla, gurka, fisk, ost, gräddfil och kaviar. Alltså, det känns ju väldigt ryskt, gör det inte det?
Ja, väldigt. Det låter klart ryssanpassat, eller vad man ska säga. Och här var det väl rimligen åtminstone lite brännvin.
Det var det nog säkert. Och så är man då åter på tåget och reser iväg mot Stockholm. Och till Stockholm kommer man på morgon, man åker nattåg då från Malmö. Och här har man då en hel dag. Vad gör man i Stockholm, Andreas?
Ja, men det börjar med att det här ryska gänget, de tar in på Hotell Regina på Drottninggatan. De har ju då ett icke helt obefintligt svenskt nätverk. Alltså det är många socialistiska, socialdemokratiska potentater, bland annat då Ture Nerman, som har ganska nära relationer till det här gänget. Och de har ju då sett till att Lenin och hans entourage får acceptabla hotellrum där de kan liksom äta frukost och duscha av sig om de så önskar. Som vanligt så är Lenin lite småsur och stressad och har inte riktigt tid med allt det där tjafset.
Han ska ju göra revolution ju.
Precis, han mumlar säkert. Man kan tänka sig att han mumlar något om att det var småborgerligt. För han skulle ju ut och inspektera, vad ska man säga, den revolutionära glöden hos svenskarna. Så han strosade omkring på stan, tror jag. Och det här behöver vi nämna att det här är ju jättespännande. Alltså april, Stockholm 1917. Det är ju ganska orolig tid i Sverige också. Alltså här, det är ju potatiskravallernas, alltså, och hungerdemonstrationernas vår. Då myndigheterna är helt paniska på grund av att, alltså, dels att det är nöd, och de här, man är ju jätteorolig för att de här impulserna från den ryska februarrevolutionen ska spridas till Sverige. Och så går han omkring där, alltså liksom revolutionärernas revolutionär.
Och det här ska vi prata om ett annat program, just det här med Stockholm 1917 och kommissarie Kempes hand som förmodligen förhindrar en svensk revolution.
Precis.
Men Lenin är ju inte riktigt nöjd med de svenska revolutionärernas revolutionära geist. Alltså, han tycker de är för pacifistiska, det är lite för mesigt. Alltså, ni måste ju förstå, grabbar, att man måste ta till vapen, annars blir det inget proletariatisk diktatur. Nej. Ni måste ju agera. Mm. Men alltså, han är ju utfattig också, men han får ju ekonomisk hjälp här i Stockholm. Man gör ju en insamling till honom. Vad använder han de här pengarna till sen?
Det är väldigt bisarrt. Alltså, insamlingen där är ju kul. Alltså, det är delvis det hans socialistiska nätverk, Ture Nerman, ingår. Men sen är det väl till och med den här högerpolitiken och tidigare statsministern Arvid Lindman. Han är väl också med och bidrar med en liten slant, för att han ville då att helt enkelt bli av med Lenin så snabbt som möjligt. Vilket i den här kontexten är ganska vettig synpunkt, tycker jag. Men intressant nog så går inte de här pengarna till att köpa till exempel då dynamit från Nobels vapenfabrik, utan han köper en ny kostym på varuhuset Pub, och han köper ett par skor. Alltså, han vill ju se fin ut. Han ska vara presentabel när han ska genomföra den här revolutionen. Det är ett känt och ganska, jag får säga, exotiskt inslag.
Han var ju rätt sjavig tydligen när han kom till Stockholm, så han behövde ju riggas upp lite.
Precis, men det var väl, det sägs ju också att det var någon som förestod att han även skulle satsa på en ny överrock och kanske till och med kallingar, alltså ny, fräscha upp underkläderna. Men då ska han ha sagt någonting om att jag är faktiskt på väg till Ryssland för att genomföra en revolution, jag ska inte starta en herrekipering.
Jag tror att det var Karl Radek som sa det där med ytterrocken till honom.
Ja, just det.
Ja, men det är rätt spännande.
Men du, en liten detalj där. Ja. Det är kanske något som kommer att tas upp i det här Kempe-avsnittet då. Men han träffade en hel del individer under sin dag i Stockholm. Inget snack om det. Träffade han Branting?
Jag tror han gjorde det, men jag är inte säker. Just men det kan vi återkomma till, så ska jag ta reda på det,
ja,
till,
det är intressant.
Till Kempe-avsnittet.
Alltså, Branting var ju då menshevik ju i hans ögon.
Just det, socialdemokrat.
Precis.
Och som sagt, han tillbringar den här dagen i Stockholm då. Han köper lite kläder, han pratar med de svenska revolutionärerna och sen då så tar man nattåget norrut. Och målet är ju då gränsövergången vid Haparanda mot Finland. Och han ska då över här och sen från Tornio vidare mot Petrograd. Och den här gränsövergången mellan Tornio och Haparanda är ju väldigt, väldigt trafikerad. Och normalt sett tar man sig över med båt, men nu ligger ju isen så de tvingas ju åka slädar över. Och de är ganska nervösa, dels då för själva slädfärden i sig. Jag tror de åker två och två i samma släde. Men också för vad som väntar på andra sidan, därför att det här är ju en del av det ryska storfurstendömet Finland. Tänk om det har läckt ut om Lenin att han är tillbaka. Tänk om den hemliga polisen väntar på honom. Jag menar, han har ju varit mer eller mindre persona non grata i Ryssland i flera år. Men det går ju ganska bra. Vad händer här nu efter gränspassagen? Lite krångel blir det ju.
Ja, alltså Lenin blir ju sur. Och det blir han ofta, är mitt intryck. Alltså, egentligen börjar ju då skitbra. För när de kommer över till Tornio så hittar han då ett exemplar av sin favoritblaska, Pravda, sanningen. En kommunistiskt orienterad eller socialistiskt orienterad då, publikation som han själv då ofta bidrar med olika artiklar till. Och den hade ju tidigare då varit förbjuden, alltså under tsartiden. Någonting som man då sålde som ett, vad ska man säga då, ett undergrundsmagasin. Men nu kunde det ju säljas öppet och det var ju en positiv utveckling. Men han upptäcker då till sin stora fasa att en av hans artiklar finns med i det här numret och han tycker att den har, vad ska man säga, poängerna. Hans egen röst har liksom redigerats bort av redaktionen. Texten är förkortad, viktiga delar saknas och hårdheten i hans argument, allt det genialiska, det är borta. Så han blir skitsur. Dessutom är det massa artiklar då som har en mer menshevikisk, kompromisssökande, reforminriktad prägel och talar om samarbete då mellan då de här olika socialistiska grupperna och samlingsregeringen. Så han blir putt som bara den och sitter där och surar under då tågresan mot Petrograd.
Precis, och han är egentligen, det kunde ju ha gått illa här, för att när han kommer in i Tornio han säger att han är journalist och han är på väg tillbaka till Ryssland efter reportageresa. Och gränsvakterna ringer ju, kontaktar ju på något sätt de styrande i Petrograd och frågar om de ska släppa in honom. Och då får ju till och med ett meddelande från Alexander Kerensky själv som säger att det demokratiska Ryssland förvägrar inte sina medborgare inresa. Tänk om Kerensky hade sagt nej.
Ja, just det.
Men det kan vi återkomma till vad som skulle ha hänt då.
Intressant tanke.
Men som sagt, resan genom Finland går ju utan problem. Likadant gränspassagen till Ryssland. Han blir ju hälsad ganska pampigt när han kommer då precis till gränsövergången. Och den som hälsar honom här är ju bland annat då Lev Kamenev, en av dem som ligger bakom de här mer mjukare artiklarna i Pravda. Och Lenin har ju inte mycket till övers för mjukisar. Och det är ju därför han är så upprörd över då att han framstår som mjukare än han egentligen vill vara i de här sönderredigerade artiklarna.
Han framstår som menshevik.
Precis, och han försummar ju inte heller då att berätta för den här stackars Kamenev att Kamenev minsann har skrivit det som kan rubriceras som ren smörja i Pravda. Och sen så går resan vidare. Vad händer när de kommer fram till Petrograd?
Jo, men då rullar väl tåget in på den här, ja, den heter faktiskt den finländska järnvägsstationen. Det är rätt intressant. Det är på kvällen den 16 april 1917 och stationen är då full av partimedlemmar som har samlats där för att hälsa den stora revolutionära ledaren välkommen. Det är blomsterprytt alltihopa. Det finns en hedersvakt med matroser från flottbasen Kronstadt som står uppställda i vakt. Lenin får en bukett blommor, men han fnyser någonting om att den stinker av småborgerlighet. Han är fortfarande rätt sur över de där tidningsartiklarna, tror jag. Och han upprepar väl att det här gänget, alltså den fraktion han står för, får absolut inte samarbeta med den här provisoriska regeringen. Det är liksom hans första budskap. Alltså, vi ska inte samarbeta med den sittande regeringen. Och sen klättrar han väl upp på någon slags, jag hoppas säga på en tank, men det är Jeltsin som gör det. Men han klättrar upp på någon slags pansarbil och håller tal där han lovar då både fred och land och bröd och talar om klasskamp och ännu en revolution. Det är väl det här som då räknas som hans aprilteser, va? Alltså all makt till sovjeterna. Länge leve den världsomspännande socialistiska revolutionen, avslutar han då ett flammande tal till massorna. Så det blir en succé.
Ja, det blev det. Och sen så fortsätter han in till själva stadens centrum, och här kommer han ju att liksom fortsätta sitt revolutionära arbete. Och för att kort liksom bara summera upp vad som händer efteråt, så är det ju, alltså den provisoriska regeringen gör ju ett stort misstag i att de inte plockar ut Ryssland ur kriget, utan fortsätter kriget, vilket gör att de problem som första världskriget har skapat i Ryssland bara fortsätter att förvärras under våren, under sommaren och under hösten. Det är demonstrationer, det är strejker, det är myterier. Och hur utnyttjar Lenin och bolsjevikerna detta?
Ja, alltså, först går det faktiskt ganska dåligt, ska vi väl då understryka. Så de förföljs ju av myndigheterna, och han tvingas väl återigen i landsflykt då, efter ett ganska kort mellanspel i Ryssland. Han gömmer sig i Finland, men kommer tillbaka då redan i augusti 1917 och börjar då tillsammans då med sin nya number two, Trotsky, Leo Trotsky, som är då en tidigare menshevik, alltså en kompromissökande sosse. Han byter sida och blir bolsjevik då, kommunist under sommaren. Då började planera för ett maktövertagande med vapen i hand och bilda såna här röda, vad ska man säga då, kampgarden. Som förbereder sig för kamp, och då den 7 november 1917, vilket då är i slutet av oktober, enligt den ryska julianska kalendern, så genomför de den här världsberömda ryska revolutionen då, alltså oktoberrevolutionen. De stormar då vinterpalatset i Petrograd, alltså de här röda gardisterna, och fångar då den sittande regeringen och övertar makten.
Och det här är ju egentligen en ganska oblodig statskupp, kan man säga, som har gått historien som ryska revolutionen, som inleds med att pansarkryssaren Aurora skjuter signalskott, och så sker den här stormningen då av de här röda garderna som har en koppling till Petrograd-sovjeten då, som har skapats i samband med tsarens abdikation i februari. Och därmed så har ju Lenin skapat den första kommunistiska staten. Den ryska revolutionen är ett faktum. Och det här får ju konsekvenser för i princip hela 1900-talets historia. Så den här tågresan är ju oerhört viktig för det som sen ska hända. Och jag tänker med Andreas som avslutning, det är omöjligt att inte fundera över vad som hade hänt om Lenin inte med hjälp av tyskarna hade genomfört den här tågresan, eller om han hade stoppat sitt HNO eller någonting sånt där. Om han inte hade kommit tillbaka till Petrograd i april 1917. Vad tror du, hade det blivit en revolution i Ryssland utan Lenin? Eller vad hade hänt, och i så fall, vad hade kunnat hända?
Ja, det är ju en ganska svår fråga då, vars svar onekligen bottnar lite grann i den här klassiska, vad ska man säga, historiska frågan om huruvida det är enskilda händelser, personer eller processer och strukturer som styr historiens gång. Och jag lägger mig normalt någonstans mitt emellan, som god menshevik, höll jag på att säga. Men jag tror, i det här konkreta fallet, så tror jag, att Lenin var extremt central för händelseutvecklingen. Lenin och hans nätverk. Alltså, hade inte Lenin varit i mitten av det där nätverket under de här dramatiska, vad ska man säga, händelserna, så tror jag att de hade utfallit på ett annat sätt. Det tror jag faktiskt. Så ja, det är väl inte säkert, det är inte omöjligt att den här liberala, socialistiska, menshevikiska regeringen kanske hade suttit kvar. Att tsaren hade kommit tillbaka. Ryssland hade omskapats som någon slags demokratisk, konstitutionell monarki. Och vi hade fått ett mycket fredligare Ryssland, och därigenom kanske också ett mycket fredligare 1900-tal. Så jag tror att det var enbart negativt egentligen då, ur ett större världsstorperspektiv, att Lenin tog sig hela vägen fram. Ja, ja, helt klart, det var något av ett statement, men du frågade.
Ja, men absolut. Och man kan alltid spekulera i vad som hade hänt, men en sak tror jag vi kan vara rörande överens om innan vi skiljs åt, det är att utan den här resan, tågresan i april 1917, så hade Europas och världens historia sannolikt sett annorlunda ut.
Mm. Men tyskarna lyckades med sin djävulska plan.
Precis, Churchill liknade ju detta vid att tyskarna hade placerat en pestbacill i en plomberad vagn, ja, men som då förde smitta med sig. Men revolutionär smitta.
Precis, men man kan ju då kanske argumentera för att i detta nu, alltså even as we speak, så börjar den där bacillen att bita tillbaka.
Precis, så är det säkert.
Mm. Så man bäddar för man lyckas.
Ska vi avrunda där för idag?
Det ser vi. Det var skitkul.
Tack så mycket, vi ses!
Det gör vi. Hej, hej!
Hej,
hej! Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.